This is the I Love Success podcast. I'm Peter Drukowski, and I have made a vow to myself to help as many people as possible to achieve their dreams. Let's get started. Hey guys, and welcome back to the I Love Success podcast. This is the podcast where I meet the coolest and most successful people on the planet and share their stories. Today's episode will actually be in Swedish as we have a very special guest visiting all the way from Sweden. Vad som började som en idé har nu blivit starten på en rörelse. Vår mission är att hjälpa 10 miljoner människor på 10 år att uppnå sina drömmar. Jag kan inte göra det själv och det är därför vi är så otroligt tacksamma till alla våra fantastiska gäster och lyssnare från hela världen. Så från djupet av mitt hjärta, stort tack för att ni är med på den här resan och väljer att utveckla ert liv. Innan vi sätter igång vill jag passa på att tacka vår sponsor Panos Emporio. Panos Emporio är Skandinaviens ledande badklädesmärke och de har över 30 års erfarenhet av badkläder. Företaget grundades i Sverige 1986 av modedesignern Panos Papadopoulos. Panos Emporio kännetecknas av innovation och distinkt design som andas stil, kvalitet och individualitet. Varumärket har en lojal kundbas från hela världen med dedikerade följare som sträcker sig från Hollywoodstjärnor och supermodeller till världsberömda idrottare och kungafamiljer. Gå in på panos.se och låt dig inspireras. Att få dela denna veckas livshistoria betyder väldigt mycket för mig. Dagens gäst är en kille som har varit med om mycket och kommit ut starkare på andra sidan. Han säger själv att han är en helt vanlig svensk som född i Uppsala. Jag vet inte riktigt om jag håller med, för han är en superkille vi har här idag. Han är ett skilsmässobarn som pluggas på internat. Han har en grym fantasi och läste mest inom självhjälp. Han kom in i finansbranschen av en slump och jobbat sig hela vägen upp till franchisetagare på Söderberg & Partners. Idag läser han mer än 80 böcker om året, tränar stenhårt och ger allt i sitt företagande. Utöver det är han nyförlovad, pappa till Aston 2,5 år och Elon 5 månader samt mediterar när han får en stund över. Hans namn är Emil Johansson. Välkommen Emil.
Tack så mycket. Tack.
Så kul att vi kan vara här, va?
Vilket intro. Wow. Ja,
det är du det.
Det är en självförtroende boost. Ja.
Och jag tror det finns mycket mer bakom det. Och vi ska börja direkt gå på djupa saker. Ja. Jag är lite nyfiken. Vad döljer sig bakom det här, allt det här? Vem är Emil Johansson som person när lamporna släcks, när ingen ser? Vem är du då?
Oj, vilken bra fråga. Jag ser mig nog som en person som är väldigt nyfiken. Och då menar jag nog kanske inte som någonting positivt, utan mer bara att jag har väldigt svårt att sluta titta efter saker. Så ända sedan jag var liten så har jag alltid varit nyfiken på vad som finns mer. Så när allting släcks och när alla andra går och lägger sig så ligger jag oftast uppe och tänker på nästa sak.
Och vad är det du tänker på då?
Alltså ända sedan jag var liten så har jag alltid tyckt om att fantiserat. Och jag kommer så väl ihåg min första liksom dagdröm som jag hade. Och det var alltid när vi åkte till min farmor och farfar i Tierp. Det ligger 7 mil från Uppsala. Mm. Och då var vi i en gammal bil. Och på den tiden så var det inte så bra radiokanaler. Det här var liksom 89 eller 90 eller något sådär. Så att det blev den här timmen av tystnad när man satt där i bak och bara tittade utanför fönstret. Och då drömde jag om att jag någon gång i framtiden skulle bli fotbollsproffs. Mm. Det var liksom den drömmen. Och jag menar dig och mig, ja, nu kommer ju de som lyssnar på också. Jag kan fortfarande ibland, även vid vuxen ålder, när barnen och när min fästmö nu har somnat, drömma om att vara fotbollsproffs. Sen har det blivit mycket mer fantasier och dagdrömmar. Men jag har alltid velat och varit nyfiken på mer. Så det är ofta... Jag ska nog säga, i brist på en bättre förklaring, jag kanske inte är en nyfiken person, jag kanske är en väldigt drömmande person. Det är ingen ser.
Coolt. Men det här med fotbollsproffs, spelar du fotboll?
Ja, jättemycket. Ja. Yes.
Och hur gick det för dig?
Bra tycker jag själv. Jag spelade fotboll från jag var kanske 6 år till jag var 17. Sen slutade jag ganska abrupt för jag kom in på ett internat och kände att jag vill testa skolan istället för att fortsätta spela fotboll. Det är en av mina största kanske ånger idag. Och att jag tänker nog fortfarande idag, vad hade hänt om jag inte hade slutat med fotboll? Ja. Alltså det vill säga att jag skulle nog vilja ha fortsatt med. Kanske därför jag drömmer om det fortfarande.
Ja, ja, det är rätt intressant. Jag träffar ju mycket folk och det är ju svårt det där. Ibland vet man inte varför exakt man la med en sak. Men efteråt känner man, fan, jag borde kört lite till. Men hur var det att gå på ett internat? För mig känns det väldigt främmande. Och ja, de flesta kidsen vill ju inte lämna där man är.
Nej.
Men vad lärde du av att vara på internat? Och hur var det att vara på ett internat?
Alltså det var bland de bästa upplevelserna av livet jag varit med om hittills. Just, tänk dig själv att du är 16 år. Jag måste vara 16 år då. Nej, förlåt, 17. 17 år. Du bor tillsammans med typ 180 andra 17-18-åringar. Alla är ganska duktiga i skolan, alla är ganska drivna. Men det finns liksom inga vuxna människor alls där du bor. Vilket betyder att ni bygger ett lilla samhälle. Och det är bara människor i den åldern. Så det är inte vuxna personer. Så du får så här maximal frihet. Du är barn fortfarande. Det var en galen upplevelse. Mycket roligt, men också mycket kanske tragiskt. Men som blir humoristiskt när man ser på det ur ett längre perspektiv. Men det var grymt. Och just att få friheten. Du fick ditt eget rum. Du tog hand om dig själv. Du lagade din egen mat. Det var ingen som kunde säga någonting. Man blev vuxen. Jag gillade det verkligen.
Hur var det? Var det lite som ondskan? Var det mycket mobbing och sånt som färg?
Nej, jag skulle säga att det var tvärtom mot ondskan. Alltså det var väldigt... Men tänk dig själv, 17-åringar, du får göra vad du vill. Det är ingen som kan säga någonting. Så det är klart att saker kan spåra ur. Men i och med att vi alla hade någonting gemensamt, jag tror att vi alla ville ha friheten och vi alla sökte för att vara där själva, så var det ett jäkligt bra community. Alltså folk tog hand om varandra. Jag har aldrig träffat så många olika människor som det här, för det var riksintag. Så det var folk från Umeå, det var folk från Malmö, Göteborg, folk från liksom olika delar av samhället. Det var skit på allt. Och det alla hade gemensamt, det var att vi typ pluggade natur. Liksom, så alla var ju hyfsat skoldrivna i alla fall i det avseendet.
Jag tror det är skitbra. Det är det jag älskar med. Jag har ju tävlat över hela Sverige och Europa och världen. Men just i Sverige tänker jag på att när man kom till de första träningslägren, man åkte till olika tävlingar, man lärde känna folk från hela landet. Och det är skitcoolt. För helt plötsligt sitter man med en person som kanske är från Täby. Yes. Och nästa dag någon som är från, vad heter det, Rosengård. Yes. Och vi sitter i samma rum, umgås. Vi är alla coola människor. Mm. Och det här... Man bryter ner murar nästan som ibland det krävs idrott eller ett internat eller något, bara för att märka att oj, det finns bra personer från alla typer av klasser eller områden eller vad man ska säga.
Just. Om man får sticka in på en sak, just att lära känna en person. Nu kanske jag sticker ut hakan och säger någonting som
det vill vi att vi ska göra.
Jag tycker att de flesta människor kan inte känna andra personer. Och typ allt är väldigt mycket yta, därför att du måste lära känna dig själv. Och när jag menar lära känna dig själv, det är de här kanske lite mer mörka sidorna. Det vill säga att alla vi människor, vi vill gärna ta äran för allt bra vi gör, men allt dåligt vill vi gärna skylla på någon annan. Men vi måste kunna ta äran för både det bra och det dåliga. Och just att få det perspektivet, att det är så svårt att kunna relatera till att vara någon annan än sig själv. Men om man kan komma förbi det och förstå att okej, jag råkar vara den här personen jag är idag. Men jag har inte bestämt någonting. Hur mycket egentligen har jag bestämt över mitt liv? Det vill säga, är man smart eller är man dum? Eller, alltså du har inte bestämt någonting. Det har bara blivit så. Så just att komma förbi det och bara inse att men shit, vi alla människor är ändå ganska lika egentligen. För förbi vem vi är så finns det någonting annat. Och det är just den här kanske empatin eller förståelsen. Och det tycker jag är superhäftigt. Men det är supersvårt för man hamnar i fällor hela tiden. Jag menar, jag är på semester här nere och nu kanske man får mer tid att reflektera över saker när man kommer in i en ny värld. Och jag liksom fångar mig själv hela tiden att jag dömer andra människor. Och att jag jämför mig med andra människor. Jag har ingen aning om dem. Alltså, det är bara mitt ego, eller hur? Det är typ, men typ, är jag snyggare än honom, eller är han starkare än mig, eller bla bla bla, oh, han kör en bättre bil än vad jag gör, ja, men han har säkert inte lyckats uppfostra en familj på samma sätt. Jag vet inte vad det är, men det bara finns där. Jag tror det är vårt största tillkortakommande.
Och jag tror, nu kommer jag sticka ut hakan också, ja, och liksom analysera dig lite. Jag kan ha helt fel, men vi ska prata om självhjälp, hur du kom in på det, men ur mitt perspektiv så utan att känna dig allt för väl, så tror jag att det är för att du sökte efter förebilder. Och människor som kunde, som gjorde saker som du tyckte var häftiga. Yes. Och du kunde drömma om. Så kan du bara berätta om första gången du hittade en bok om personlig utveckling. Vilken det var och hur det, om du kommer ihåg, eller hur du kom in på det här.
Absolut. Första riktiga boken som jag kommer ihåg att jag verkligen fastnade för, det var en bok av Tony Robbins. Heter den Personal Power? Vad heter den?
Det kan den heta.
Nej, Awaken the Giant Within var det nu. Och för mig var han någonting helt, det var så jävla osvenskt och härligt. Och jag kommer ihåg, hans meddelanden har säkert ändrats genom åren. Men den här boken, den måste ju ha varit från 90-talet någon gång eller så där.
Och hur gammal var du då?
15-ish, kanske. 16.
Och hur hittade du boken?
Det måste ha varit hos någon, för jag köpte inte den själv. Jag vet att jag fick låna den, och sen så blev den typ kvar. Så rent tekniskt har jag snott den här boken av någon som jag borde ha hemma. Och den var skriven på engelska. Så jag läste inte så långa, jag läste liksom någon sida där och där, men det var det som resonerade i det. Det var att så här, typ Tony var ganska tydlig med att så här, du kan bli vad du än vill bli, och jag gillade det budskapet. Det var bara att jag inte visste vad jag ville bli. Så jag gillade själva budskapet mera, i att så här, typ du är inte fast och ingen annan behöver styra ditt liv, och men man måste fortfarande klura ut vem man vill bli. Så det, min första självhjälpsbok var Tony Robbins, och sen så dök jag bara ner honom fullständigt. Och det här var ju typ under internets era, där precis alla hade fått supersnabbt höghastighetsbredband. Det fanns liksom inga lagar på att ladda ner. Jag tror inte ens det var olagligt då att ladda ner. Alltså jag tankade ju alla ljudböcker som Tony Robbins hade. Om jag skulle bara räkna ihop aggregerat hur mycket tid jag lyssnade på Tony Robbins. Alltså från alla ljudböcker, podcast han har gjort, alla filmer han har gjort, alltså allting har möjligt, alltså lätt 2 månader effektiv tid, lätt.
Och hur har det förändrat dig som person?
Jag vet ju inte vem jag hade varit annars, men jag är nog väldigt mycket mer optimistisk. Och inte optimistiskt i det, optimistiskt i att jag är generellt optimistisk. Det är så, jag har väldigt svårt för att se att saker inte ska fungera, eller att ingen kan fixa det. Det finns alltid en väg. Frågan är bara om man är beredd att betala priset. Definitivt.
Hur kom du in i finans, och vad är det som gör dig till duktig på det? Så vi kan ta en story.
Definitivt. Alltså, när jag hade gått klart internatet så sökte vi in på universitet. Jag och mina kompisar som pluggade där. Men, och vi kom in på alla våra olika grejer, och då hade vi pratat om att sommaren däremellan så skulle vi ut och resa och se världen och festa och kul. Och då behövde vi alla jobb, och jag var som vanligt lite grann ute i sista minuten. Så någon gång där i maj så inser jag att oh shit, alla mina kompisar har fixat sommarjobb, men jag har inte ens börjat söka sommarjobb. Så att jag tryckte ut typ 150 CVs, tog bussen in till Uppsala, och så gick jag liksom bara knacka dörr i princip och bara lämnade in mina CVn överallt. Någonting man inte gör nu för tiden. Jag kämpade som fan i en vecka, och sen fick jag till slut 2 erbjudanden eller alternativt sommarjobb. Och det ena var Max hamburgerrestauranger i Uppsala, stå och fixa hamburgare på kvällarna. Och det andra var kundbokare på en fondkommissionär. Då skulle man ringa upp till förmögna privatpersoner och försöka förmå dem att ta ett möte med en finansiell rådgivare. Och Max var fast lön, det var mycket sådana OB-tillägg heter det väl, man jobbar kvällar. massa snygga tjejer som var något år äldre, hur mycket hamburgare du vill äta på. Alltså, det var ju ett magiskt jobb. Alltså, och sen det här kundboka jobbet, det var 100% provision. Så det var ingen garanterad lön, ingenting sånt. Och det här är min historia av det. Att jag visste ju inte ändå att jag ville välja Max. Men sen så var jag hemma hos min pappa och på något sätt kom in på den här diskussionen där han frågade mig typ, ja, men vad jag ska göra nu, och jag berättade att jag måste sommarjobba så jag kan ut och resa, och då har jag de här två alternativen. Och då hör jag honom säga, när jag förklarar de här två alternativen, att ja, men det är klart du måste ta Max, för det här säljjobbet, det kan du inte hålla på med. Det kommer ju inte ge någon pengar alls. Och då bestämde jag mig i det läget att ja, men då måste jag vara säljare. För i något avseende så måste jag bevisa min pappa fel, tror jag. Och även fast han bara ville det bästa för mig, så var jag ändå bestämd. Så jag tackade ja till det här säljjobbet.
Varför läser du 80 böcker om året?
Jag har alltid, sen jag började läsa självhjälpsböcker, så blev det... Jag tror jag alltid varit lite besatt av vissa saker. Jag kommer ihåg... Typ, spelade du kula?
Ja.
Ja. Det var ju min första business. Det här det är en ganska rolig historia. Men vi började spela... Det här måste ha varit 3-4 någon gång. Och så började det här med kula börja bli en jäkligt stor grej. Kulen var ju ganska dyrt, eller jag vet inte om det var dyrt, det var ju det att man kanske inte hade så mycket pengar när man var liten, så man var ju ganska begränsad i hur mycket man kunde ha. Men det fanns ju flera sätt att spela kula. Ett sätt, då utmanade man varandra, även om ni gjorde det också. Ja. Så det hade man ju sina favoritkular, och sen så skulle man krocka med varandra, och då kunde man förlora sin kula till någon annan. Så det var ett sätt att vinna. Så jag tränade som fan på fritiden att bli bra på kula, för jag hade ett, liksom, få antal kulor som jag hade typ fått av äldre barn i området, och min mamma hade köpt någon och sådär, och de här fick jag inte förlora. Så jag tränade, jag skämtade, jag tränade kanske 5-6 timmar om dagen. Alltså hela min liksom tid när jag inte sov spelade jag kul, jag var helt besatt av den. Så jag blev rätt grym på det, och då kunde jag börja spöa andra människor på skolgården. Och liksom, ju äldre barn, desto mer kulor hade de. Så jag förstod när jag gick i trean att de flesta i trean vågade inte spela med någon i sexan, fast det var ju de som hade de bättre kulorna. Så att jag började spela med de äldre, och så kunde jag få mycket mer kulor än de som var i trean. Men, och sen så var det här med tändsoldater, även om ni...
jag hade lite tändsoldater.
Yes. Och min farfar, nej, jag tror det var min farbror, hade såna här formar. Som jag hittade när jag var med min farmor och farfar. Så då typ köpte jag en massa typ tenn eller bly eller vad fan är det? Ja, det är tenn måste jag. Och började massproducera tennsoldater. Köpte såna här hobbyfärg, så jag målade alla soldater. Så jag liksom gjorde kanske 200-300 tennsoldater hemma en hel dag. Och så satt jag och fick hjälp av min mamma, och så målade vi de där. Och på det sättet så kunde jag liksom anordna superstora kultävlingar på skolan. Så liksom på 2-3 år, till slut så hade vi... Jag sparade alla mina kulor under sängen. Så jag hade en 90-säng, och så hade man en låda man drar ut. När jag slutade spela kula typ, eller när hockeykort blev stort istället. Då, alltså jag hade lätt över liksom 7-8 000 kulor.
Wow.
Det var liksom min... Ja. Och sen så typ, ja, jag tror jag gav bort ganska mycket, och sen bytte jag ut mycket mot hockeykort, så blev det grejen och sådär.
Så man kan säga att du är en kille som har kulor.
Ja, men det är definitivt bara alla saker.
Skitcoolt. Ja, det är en grym historia. Jag har träffat hundratals människor på den här podcasten 65 då, och jag tror 80-90% mediterar.
Det är sjukt.
Det är sjukt när man tänker på, men när man ser de här människorna, vad de har för press på sig själva, hur långt de har kommit i sina liv, så förstår man, wow, det här är väldigt naturligt. Och jag tror att de närmaste 10 åren kommer meditation växa lika mycket som yoga växte kanske för 15-20 år. Det är vad jag tror, för vi behöver det mer i samhället. Och jag har till och med på podcasten en 15 minuters guided meditation med en yogi som är skitcool. Ni kan hitta den gratis. Emil, fantastiskt. Det här är en sån här guldklimp, en svensk guldklimp som man inte vet om finns. Men det är så mycket du har delat med dig om idag. Och det är sjukt coolt. Och ni som lyssnar, det finns sådana här guldklimpar i er närhet som ni kan faktiskt ta hjälp av. Men ibland måste man fråga om hjälp. Jag har frågat Emil om flera grejer. Jag håller på att släppa en bok om morgonrutiner. Han har hjälpt mig med lite råd och idéer som jag tycker är skitbra. Men man måste våga fråga. Och våga fråga rätt personer där man har en bra vibe. Tack så hemskt mycket Emil för allt.
Superkul.
Superkul. Och ni som har lyssnat, stort tack för att ni har lyssnat. Gillar ni det här, dela det med era vänner, bekanta, kollegor. Tryck på subscribe så att ni kan få ta del av mer material. Och vill ni veta mer om mig och mina böcker kan ni besöka ilovesuccess.se eller söka på mitt namn på Adlibris, Peter Jumrukowski, vilket är skitlätt att stava till. Så lycka till allihopa och ett stort tack till Panos som är vår sponsor. Tack, ni gör riktigt snygga grejer. Så gå in på panos.se. Och det var nog allt för idag, om inte Emil vill dela med sig av något annat.
Det är första gången jag gör en podcast och jag vet att jag var överallt. Det roliga med det är att vi pratar ju precis som vi alltid snackar med varandra. Så tack för att jag får vara med. Tack för att jag fått lära känna dig. Du är en underbar person. Och det är superspännande att följa din resa. Och det är väldigt få gånger man kanske får chansen att lära känna någon. Dels digitalt som man har lärt känna dig. Men också i verkligheten. Och det är coolt att se att du är 100% samma människa. Det är jävligt respektfullt tycker jag.
Tack. Yes. Ha det bäst. Tja.